Vi fortsätter med en sommarbibelskola som jag haft i några söndagar nu. Och vi ska se om det kommer upp här på skärmen. Ja. För två söndagar sedan så talade jag utifrån varför är Bibeln Guds ord. Men jag valde att ta ett brett perspektiv och prata om de tre primära sätten som Gud väljer att uppenbara sig för oss. Han uppenbarar sig genom naturen. Och vi får lära känna Gud genom det som han har skapat. Vi kommer till en bild, en gudsbild som är väldigt lik Bibelns Gud. Genom att bara se på det han har skapat och dra slutsatser utifrån det. Vi såg också på hur Gud uppenbarar sig genom Bibeln. Han möter människor, har mött människor genom hela historien. Och han har talat till dem, han har gjort under och han har gjort tecken. Och vi har profetior som går i uppfyllelse. Vi har också arkeologi, nämnde jag, utan att gå in vidare på det, som bekräftar historiska händelser och människor. Och sen så talar jag också om hur han har uppenbarat sig genom Jesus Kristus. Som kommer till våran värld, Gud själv, får vi möta i Jesus. Och det egentligen starkaste argumentet för att se Bibeln som Guds ord, det är Jesu död och uppståndelse. Den bekräftar att han är den han sa att han var, att han är Gud och att kristendomen är sann. Och därmed är Bibeln också Guds ord. Och vi gick sen förra söndagen lite mer grundligt igenom hur ska vi förstå Gamla testamentet som Guds ord. Och där har vi ju Jesu uttalanden om Gamla testamentet som en grund för att förstå att Gamla testamentet är Guds ord. Han som är Gud har uttalat sig. Och han kom som en uppenbarelse för den guden som vi ser i Gamla testamentet. Inte som en alternativ gud, en annan gud, utan som den guden. Han predikade utifrån Gamla testamentet. Han skärpte lagens bud, han förklarade dem, han upphävde inte dem. Han argumenterade också utifrån Gamla testamentet i möte med sina motståndare. Och vi ser hur han gång på gång använde Gamla testamentet som en auktoritet i sina samtal med dem. Han sa, ni upphäver skriften. Ni upphäver Guds ord, sa han till och med, för människor istället för människor. Nu kommer jag inte ihåg ordagrant, men ni upphäver Guds ord, sa han i mötet med dem. Han såg sitt liv som en uppfyllelse av profetiorna. Han var övertygad om att här står det om mig, gång på gång, i alla skrifterna. Och han använde Gamla testamentet i andlig kamp, i mötet med den onde. För de hade gudomlig auktoritet och kraft. Och slutligen så såg vi på en del texter att han utgick ifrån Gamla testamentets händelser som historiska och tillförlitliga. Så det är grunden för att se Gamla testamentet som Guds ord. Men Nya testamentet då? Det ska vi se på idag. Varför är Nya testamentet Guds ord? Varför inkluderar vi Nya testamentet vi kristna när vi läser Paulus ord? Där han säger att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig och välröstad för varje god gärning. Vi läser ofta det som om det handlar om hela Bibeln, men när Paulus skriver så handlar det om skriften, Gamla testamentet. Varför inkluderar vi Nya testamentet? Ja, vi har ju faktiskt inte något uttalande från Jesus om Nya testamentet, för det var inte skrivet när han var här på jorden. Men vår utgångspunkt blir istället att fundera på var det Guds plan att Nya testamentet skulle skrivas och samlas och läsas som helig skrift. Kan vi se det någonstans hos Jesus? Att det här var en del av Guds plan. Vi kommer att utgå återigen ifrån Jesus och hans ord. Det blir avgörande för oss. Är han vår Herre? Är han vår frälsare? Är han Gud, så är det viktigt vad han hade att säga. Och Nya testamentet, vill jag ändå påstå, ingick i Jesu plan. Han sa till sina lärjungar så här: och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Han talar alltså om att det här evangeliet, det ska nå alla folk innan världens slut. Det är en del av hans plan att Nya testamentet ska skrivas. I Matteus evangeliet 28 i missionsbefallningen så säger han också så här: Jesus gick fram till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska vara med er ända till tidsålderns slut. Hur skulle de klara av det här uppdraget? De skulle nå hela världen. Alla folk. Alla folk skulle få veta vem Jesus var. Alla folk skulle få veta av hans undervisning. Nu säger aldrig Jesus uttryckligen att de skulle skriva Nya testamentet. Men vi ser effekten av Nya testamentet idag. Hur människor 2000 år senare från alla olika möjliga folk får del av evangeliet om Jesus genom Nya testamentets skrifter. Okej, hur förberedde då Jesus för sin plan? Gjorde han någonting? Och man kan också fundera på så här, hur kommer det sig att, att det var hans idé att Nya testamentet skulle skrivas, men hur kommer det sig att vi då sen säger att det är Guds ord och jämställer det med Gamla testamentet som Guds ord? Han kallade apostlar. Det står så här att några dagar senare gick Jesus upp på ett berg för att be. Och han bad till Gud hela natten. När det ljusnade kallade han sen samman sina apostlar och utsåg 12 av dem. Kallade han samman sina lärjungar och utsåg 12 av dem som han kallade apostlar. Så Jesus bad en hel natt för ett viktigt beslut. Att välja ut bland sina lärjungar 12 stycken som skulle få bli hans apostlar. Och vad betyder då att vara en apostel? Jo, det var ett begrepp på den tiden och det betydde att vara en sändebud. Men inte vilken budbärare som helst, utan man var en sändebud med fullmakt. Det kunde till exempel vara på det sättet att om en brudgum inte kunde närvara på sin egen vigsel, så valde han ut en person som fick vara hans apostel. Och den personen stod då inför prästen i brudgummens ställe som hans representant och svarade ja. Och apostelns ord hade alltså samma bärighet som om det hade varit brudgummen själv som stod där och svarade ja. Så vi ser alltså att på samma sätt så var Jesu apostlar utvalda att förmedla hans ord. Och det var inte vilka ord som helst som de förmedlade. Matteus evangeliet kapitel 10 berättar om en situation där Jesus sände ut sina lärjungar. Han tränade dem för att han skulle lämna genom att sända ut dem på kortare uppdrag. Att förmedla evangeliet till olika byar och människor. Och då säger Jesus till dem så här, att den som tar emot er, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. Den som lyssnar till er, säger han vid ett annat tillfälle, han lyssnar till mig. Och den som avvisar mig, er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har känt mig. Han satte alltså likhetstecken mellan att ta emot aposteln, att ta emot honom och att ta emot Gud. Satte likhetstecken mellan att lyssna till aposteln och att lyssna till Gud. Att avvisa aposteln och apostelns ord och att avvisa Gud. Han gav alltså deras ord samma tyngd som Guds ord. Han gav också apostlarna en särskild undervisning och träning. Han levde med dem under några års tid. Han demonstrerade Guds rike för dem i hur han levde och hur han var och hur han mötte människor och Guds rikes kraft. Och han gav dem också en särskild undervisning. I Markus 4 står det att han talade bara i liknelser till dem, alltså till folket. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. Och efter Jesu uppståndelse så visade han sig också för lärjungarna flera gånger. Och där förklarade han också vad som stod skrivet om honom i Gamla testamentet. Här står det: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och när man sen går igenom apostlagärningarna så kan vi se på Petrus predikningar att lärjungarna förkunnade precis det som Jesus hade bett dem om att göra. Hur klarade de av det här uppdraget? Att vara Jesus sändebud, att förmedla hans ord, Guds ord till människorna. De var ju bara människor. Hur skulle de klara av det här? Jesus gav apostlarna den helige ande till hjälp. Han sa så här till dem: men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och lite senare sa han: det är så mycket jag vill säga er. Ni kan inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara berätta det han hör och låta er veta vad som kommer att hända i framtiden. Jesus lovar alltså att de ska få gudomlig hjälp för sitt uppdrag. Den heliga ande, hjälparen, sanningens ande, skulle vägleda dem genom att påminna dem om vad Jesus har sagt och genom att också ge dem ny kunskap från Herren Jesus själv. Och nu närmar vi oss alltså en hög bibelsyn för även Nya testamentet. Skrivet av människor men utandad av Gud genom sin helige ande. Så vi ser att Nya testamentet, det ingick i Jesu plan. Och han kallade apostlar, några med ett särskilt mandat att vara hans sändebud. Han gav dem Guds ord. Han gav dem särskild undervisning och träning. Och han gav också dem den helige ande till hjälp. Och han bad också för apostlarna och deras uppdrag. Jag har inte tagit med den texten på skärmen, det är för långt att läsa. Men läser ni Jesu förbön i Johannes 17, då ser ni tydligt där att Jesus uppenbarade Guds namn för dem som Gud hade utvalt. Och han gav dem Guds ord. Och de höll fast vid hans ord. Och de var sända med ett uppdrag. På samma sätt som Jesus var sänd av Fadern var dessa sända ut till världen. Och han bad att de skulle bevaras från det onda och att de skulle bevaras i sanningen. Och han sa, ditt ord är sanning. Och sen bad han för dem som skulle komma till tro genom apostlarnas ord. Vad hände sen då? Jo, i apostlärningarna så ser vi att det som Jesus sa skulle ske, det skedde. De fick den heliga andes kraft över sig. Och genast så gick de ut och började predika evangeliet för sin värld. Först muntligt, men så småningom så ser vi evangeliets budskap i skrifterna. Och de första församlingarna, de som fick höra det budskapet, kom till tro, de började samlas i husförsamlingar. Och vad gjorde de då? Jo, i Apostlagärningarna 2 står det så här, de troende höll sig till apostlarnas undervisning. Och de hade gemenskap med varandra och de bröt bröd tillsammans och bad. Så den första församlingen höll sig troget till apostlarnas undervisning. Så vi skulle kunna säga att de hade tillgång till ett muntligt Nya testamente. Och i Efesierbrevet 2 så säger Paulus så här till församlingen där. Ni är byggda på apostlarnas och profeternas grund. Med Kristus Jesus själv som hörnsten. Det är i honom som hela huset fogas samman så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. I honom fogas också ni samman till en boning åt Gud i anden. Så i vers 20 så ser vi att församlingarna, de var byggda på apostlarna och profeternas grund. Vi förstår alltså att de läste profeterna, Gamla testamentet. Och att de också hade tillgång till ett muntligt Nya testamente, apostlarnas lära. Och det här bekräftar, precis som den första församlingen höll sig till apostlarnas undervisning, så gjorde även alla de andra församlingarna det. De var byggda på exakt samma grund som den här första församlingen, med Jesus Kristus som en hörnsten. Och det här bör gälla för alla församlingar idag. Paulus säger också så här, att i honom är det som hela huset fogas samman. Det betyder att vi alla är, som är en del av Guds tempel, har en egen personlig relation med Jesus Kristus. Eftersom vi alla är fogade samman i honom. Breven började också tidigt skickas runt. Redan från det att de skrevs. Vi har i Kolosserbrevet 4, säger Paulus så här. När det här brevet har blivit uppläst hos er, se till att det också blir läst i församlingen i Laodikea. Och att ni själva får läsa det brev som kommer från Laodikea. Och Petrus, sen i andra Petrusbrevet, han sa så här. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er. Efter den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Lägg märke till att Petrus här alltså jämställer Paulus brev med de övriga skrifterna. Vilka var de? Det var Gamla testamentet. Han menar alltså att det har samma auktoritet som de övriga skrifterna. Och vi förstår att han själv också har läst flera brev från Paulus och förutsätter att församlingarna som han skriver till också har läst dem. Så vi ser alltså en tidig kanonisering av Paulus brev. Att redan under första århundradet så lästes de, kopierades och skickades runt till de andra församlingarna. Vi har också tidiga samlingsskrifter utav Paulus 13 brev. Och vi har även en samlingsskrift av de fyra evangelierna och apostlagärningarna. Och det är viktigt att förstå alltså att alla de böcker som är skrivna i och ingår i Nya testamentet var i bruk i de första församlingarna redan från det att de skrevs. Och de lästes, de kopierades och de spreds vidare. Och hela vårt Nya testament är skrivet under apostlarnas livstid. Av apostlar eller av lärjungar till apostlar. Vi har också Paulus självvittnesbörd i första Thessalonikerbrevet. Där han säger så här: därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade. Och tog det till er inte som människors ord utan som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Här ser vi alltså Paulus själv också ansåg att han hade blivit sänd av Gud. Att han hade anförtrott Guds ord att förmedla vidare till människorna. Och att detta ord inte bara var teorier utan det var verklighet. Det var liv. Det hade kraft. Så redan i Nya testamentet kan vi se att grunden finns där för en tidig kanoniseringsprocess. Jag började min predikan med att ställa lite den här frågan. Är det rimligt att se att även Nya testamentet är inspirerat utav Gud? Det vill säga utandat av Gud. Och slutsatsen är ja, baserat på att Jesus planerade för att Nya testamentet skulle bli till. Genom att utse apostlar med uppdrag att förmedla Guds ord genom den heliga andes hjälp. Och inspiration. Okej, hur ska vi ta oss an de här texterna då? Ska det läsas som det står? Eller är det så att allting ska ju tolkas? Nu hårdrar jag det här lite grann, men ibland möter jag kristna som säger att det är bara att läsa som det står. Ungefär som att eftersom det är Guds ord så behöver det inte någon vidare tolkning, utan läs det bara som det står. Andra gånger möter jag kristna som säger men allting ska ju tolkas. Ungefär som att man vill säga att textens budskap är onåbar. Vi kan inte förstå de här texterna. Och när man möter en knepig fråga så säger man, men det är en tolkningsfråga och så har vi förpassat den till en annan tid. Så vilket är det då? Ska det läsas som det står eller ska allting tolkas? Så här säger jag, allt ska tolkas. Men därmed så är inte all tolkning lika bra. All text måste tolkas, allt budskap måste tolkas. Men frågan är inte så öppen som ibland kan verkas gälla. Utan målet är att leta efter den rimligaste tolkningen. Och jag tycker Stefan Gustafsson har lagt fram det här väldigt bra. En teolog och apologet. Han har sagt så här. All kommunikation, text eller tal måste tolkas för att förstås rätt och tas emot. Men det betyder inte att textens budskap inte längre kan nås. Annars kommunicerar vi att kommunikation är omöjlig, men med förutsättningen att den andra ska förstå vad vi menar. Alla tolkningar är inte lika trovärdiga. Jag läser igen. All kommunikation, text eller tal, måste tolkas för att förstås rätt och tas emot. Men det betyder inte att textens budskap inte längre kan nås. Annars kommunicerar vi att kommunikation är omöjligt. Men med förutsättningen att den andra ska förstå vad vi menar. Alla tolkningar är inte lika trovärdiga. Och sen fortsätter han med att säga att det finns många frågor där de bibliska texterna kan tolkas på olika sätt. Och där det inte enkelt går att fastslå vad som är den rätta tolkningen. Vi får leva respektfullt, sida vid sida med olika övertygelser. Men det finns också frågor där det är rimligt att hävda att de bibliska texterna har ett budskap som tydligt går att definiera. Och att Bibeln alltså är skriven i en kulturell miljö, det ser jag inte som ett hinder för den att vara Guds ord. Ingen bok, ingen text är fritt ifrån sitt sammanhang. Och det finns ingen motsättning mellan att ha en stark tilltro till Bibeln som Guds ord och att genomföra god exegetik. Och eftersom Bibeln är sann i allt den påstår, som Lausanne-deklarationen säger, så behöver vi alltså fundera över vad är det den faktiskt påstår. Vi behöver tolka den. Och två avgörande frågor för oss när vi läser, det är att fundera på vad menade författaren? Och vad förstod läsarna? Eftersom Paulus skrev Guds ord till galaterna, så behöver vi fundera på vad menade Paulus till galaterna? Och vad förstod de? Om vi använder den här principen på dagens predikan, så kan vi konstatera att mottagarna förstod att de behövde hålla fast vid apostlarnas undervisning. Det fanns redan under apostlarnas tid villolärare som försökte komma och predika ett annat evangelium. Och det ser vi på många ställen i breven. Och det fanns också sen även efter apostlarnas tid villolärare som kom med nya evangelier som var influerade utav gnosticismen. Och det var avgörande att de tidiga församlingarna höll sig till apostlarnas undervisning för att möta de här nya evangelierna. Och jag är övertygad om att för att vi också ska kunna navigera oss framåt i vår tid, så behöver också vi hålla Bibeln högt och hålla oss till apostlarnas undervisning. Jag har inte kunnat täcka allting under de här tre predikningarna om varför är Bibeln Guds ord. Det finns mycket jag har utlämnat. Om det uppstår frågor om det jag har sagt, eller om det också är ytterligare frågor som har uppstått, så tar jag gärna ett samtal vid något tillfälle med er om det. Men jag vill också som avslutning säga någonting om Bibeln som mat för min själ. Jesus sa, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som utgår ur Guds mun. Så är Bibeln Guds ord, då är det någonting jag ska leva av. Inte bara några texter, utan alla texter. Jag lever av alla ord som utgår ur Guds mun. Det är mat som Gud ger för min själ. Vi talar mycket om friskvård. Själavård. Kan det vara någonting att vårda sin själ genom att läsa Guds ord? Kan jag ta till mig dessa texter som någonting som är livsviktigt och nödvändig kost, som jag inte klarar av utan att leva utan? Är det någonting som är gott och som är nyttigt för mig? Jag äter dagligen för att leva. Kan det vara en princip att ta till sig när det gäller Guds ord? Saltaren, där står det så här: salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Psaltaren talar här om en människa som är som ett träd, som har sina rötter planterat vid rätt ställe, vid vattenbäckarna. Och för att det har drivit ner sina rötter på rätt ställe så får det frukt i rätt tid. Löven vissnar aldrig, det lever, det är liv. Och vad är det för mylla som det här trädet har grävt ner sina rötter i? Jo, han har sin glädje i Herrens undervisning. Han lever med Guds ord och tänker på det och begrundar det dag som natt. Och på samma sätt kan du och jag välja att leva med Guds undervisning varje dag. Rebecka började med att läsa från Jesaja 55 och jag tänker återkomma till ett par verser i Jesaja 55 också. Liksom regnet och snön faller ner från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Guds ord är levande. Det är kraft. Det är inte bara teorier. Det är verklighet. Här får vi möta levande Gud som kallar på oss. Kom. Är du törstig? Är du hungrig efter mer av Gud? Då är det här bröd som kan mätta din själ. Jag törstade och längtade efter Gud. Jag var ungefär 12 år. Och jag hade kunskap om honom. Men jag upplevde inte att jag hade en relation med honom. Jag längtade efter Gud. Jag bad till honom varje kväll. Att det känns, Gud, som att jag ber till en vägg. Det känns som att du inte hör. Finns du överhuvudtaget? Och jag bad så länge tills jag en gång hörde Guds röst. Och han sa, du måste börja läsa Bibeln. Och jag insåg att ja, men det är där det står om Jesus. Det är där jag behöver börja. Och jag började läsa med hjälp av ett bibelstudiematerial. Så att jag kunde förstå vad jag läste. Och jag upplevde hur den här muren mellan mig och Gud bara rämnade. Det här, det är mat för våran själ. Här får vi möta Gud och lära känna Jesus sån som han verkligen är. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du inte har lämnat människan åt sitt öde. Tack för att du inte bara har skapat oss och sen varit tyst, utan du har kommit till oss framför allt i människan Jesus Kristus. Där vi får möta dig och lära känna dig. Herre, du har också sänt ditt ord till oss människor. Herre, vi törstar och vi längtar efter dig. Hjälp oss att när vi läser att förstå det vi läser. Hjälp oss att kunna ta till oss utav ditt ord. Tack Herre för att vi får möta dig i dessa texter. I Jesu namn. Amen.